Bismillah, alhamdulillah, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, Ramadan är runt hörnet och vi kommer som vanligt i Ramadan att lägga fokus på att studera Koranen, då Ramadan är shahrul Koran, som Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Att det var under månaden av Ramadan som vi sände ner Koranen. Och profeten alaihi salatu wassalam brukade lägga fokus på Koranen i Ramadan. Och Jibril alaihi salatu wassalam kom och läste Koranen varje år tillsammans med profeten alaihi salatu wassalam under denna månad. Och även som vi vet i Taraweeh, man läser Koranen. Och även från sahaba och tabi'in och salaf och saleh så brukar de lägga jättestor vikt på Koranen i Ramadan. Och vissa av islams imamer som Imam Malik och andra brukade lägga all annan kunskap åt sidan och fokusera på Koranen. Och det är exakt det vi tänker göra inshallah ta'ala. Vi kommer ha alla, jag kommer, alla mina föreläsningar kommer vara Koran, tafsir, relaterade föreläsningar. Och innan vi då går in på det, inshallah den första darsen blir torsdag kväll, tafsir bi'idhnillahi ta'ala, så tänkte vi tala lite om tafsir, förklaringen på Koranen. För när man läser de kända tafsirböckerna, som här till exempel Tafsir ibn Kathir, kanske den kändaste tafsirboken som alla hört talas om, Tafsir ibn Kathir, en tidigare bok från Imam Al-Baghawi, Tafsir Al-Baghawi, Tafsir Tabari och liknande tafsir, så finner man att dessa kallas för Tafsir Bil-Ma'thur, att man förklarar Koranen med hadither, med koranverser och med uttalanden från sahaba och tabi'in och atba'u tabi'in, och inte med åsikter, utan man förklarar då Koranen med vad som är återberättat från de tidigare källorna. Och det här är självklart det bästa sättet att förklara Koranen på. Men jag vill att man också ska förstå att när vi börjar att gå igenom Koranen, om man då till exempel man förklarar Koranen med en annan koranvers, det är den bästa tafsir. Att en vers förklarar en annan vers. Taib. Som wassama'i wa tariq wa ma adraka ma tariq. At-tariq, vad är det för någonting? Och då säger Allah själv vad at-tariq är för någonting. An-najmu ath-thaqib. Då har vi tafsir med Koranen. Bästa tafsir. Och sen har vi tafsir bis-sunna. Att profeten alaihi salatu wasalam berättar vad en viss vers betyder. Och det är också självklart på topp av tafsir. Och sen har vi tafsir och sahaba radiyallahu anhum, där de förklarar en viss vers. Och sen har vi tafsir till de som studerade under sahaba, som kallas för tabi'in. Och sen har vi tafsir av de som studerade under dem, atba' och tabi'in. Och det här är de som i den arabiska terminologin kallas för salaf och saleh, de tre första generationerna. Yani profetens generation alaihi salatu wassalam, sen de som kom efter och sen de som kom efter. Och dessa tre generationer beskrev profeten alaihi wasallam som de bästa av generationer. Han sa den bästa av generation i min, och sen de som kommer efter och sen de som kommer efter. Taib. Och då när man talar om bäst, eller afdaliya eller khayriya, så talar man att de är bäst i deras islam, deras iman, deras taqwa och i deras förståelse av islam. Och därför är deras förståelse av islam väldigt viktig att man går tillbaka till. För det var efter deras tid som splittringen bland muslimerna började. När man avvek från deras väg. Man avvek från profeten alaihi salatu wassalam och sahabas väg. Och började att ansluta sig till olika sekter och ideologier. Så vi försöker alltid kalla muslimerna tillbaka till al-asl, till grunden. Att följa Koranen och sunnan på de tre första generationernas förståelse av al-islam. Och då kanske någon säger, men vad då? om jag öppnar Koranen idag, jag kan ju förstå, jag kan också förstå Koranen. Vem är det som säger att någon från Sahaba förstår Koranen bättre än mig? Någon kanske kommer med ett sådant yani befängt argument. Och då svarar vi till den här personen att Sahaba radiyallahu anhum, de var där när Koranen uppenbarades. Vissa av verserna uppenbarades yani på grund av en händelse som de var med i. Och profeten Alisam säger att en vers kom på grund av detta. Ska de inte förstå versens sammanhang bättre än dig? Självklart. De förstod sig på folket, kulturen som Koranen uppenbarades i. Sammanhanget, helhetsbilden. De förstod sig också på det arabiska språket bättre än alla som kommer efter. De var al-fusaha, yani de som var de mest vältaliga av alla i denna umma. Det var profeten alaihissalam och sahaba. Så deras förståelse av versen har självklart företräde. Och en annan fråga. Vem fanns i sahabas yani, tillgång för att fråga om Koranens innebörd? Aisha. Profeten Muhammad alaihissalam. Hänger ni med? En annan sak som de lärde också säger, att på sahabas tid det fanns ingen splittring. Det fanns ingen olika ideologier och sekter och grupper. Sahaba var inte ute efter världsliga mål. Så ingen av dem skulle någonsin tolka Koranen med en dålig avsikt för att få någon världslig vinning eller stötta någon avvikande åsikt. Hänger ni med? Deras avsikter är 100% rena. Och lägg också till på detta deras taqwa och deras khawf, deras rädsla för Allah subhanahu wa ta'ala. Att de var rädda om att uttala sig om Allah, om islam utan kunskap. När man frågade Abu Bakr om en aya, ett ord i Koranen som han var lite osäker på, så sa han någonting i stil med: vilken himmel ska skydda mig? Vilken jord ska skydda mig om jag säger någonting om Allahs bok utan kunskap? Men ett ord, jag uttalar mig bara sådär fel. Vilken himmel ska skydda mig? Vilken jord ska skydda mig? Subhanallah. Så de hade denna taqwa, denna khawf. Och därför säger vi att de då bara talar ut med kunskap. Taib. Så allt detta visar då varför deras tafsir är så viktig. Vilket för oss till att när du då öppnar en tafsir, och när vi inshallah kommer att börja gå igenom tafsir, så kommer vi nämna. Vi kommer säga Ibn Abbas sa, Ibn Mas'ud radiyallahu anhuma sa, Al-Hasan al-Basri sa, Sa'id ibn Jubayr sa, Mujahid sa, Ata sa, Abu al-Aliya sa. Och då kanske ni tänker, vilka är dessa? Eller hur? Vilka är dessa personer? Och vad har de för yani menzila? Vad har de för status när det kommer till tafsir? Varför ska vi lyssna på dem? Och det är det vi tänkte prata om lite idag. En liten kort biografi på vilka dessa personligheter är. Och deras höga position inom tafsir och deras förståelse inom tafsir. Bi'idhnillahi ta'ala. Och vi kommer nämna lite kortfattat biografi från dessa salaf, dessa tre första generationer. De kanske mest kända och utmärkande namnen när det kommer till tafsir bil ma'thur. Okej? Okay? Och vi kommer nämna dem i ungefär, vad kan man säga, ordning när det kommer till el-ikthar, yani hur mycket de har berättat. Det må hända, eller det är så att Abu Bakr är den bästa sahabin, men han är inte den som har mest riwaya, mest narreringar när det kommer till tafsir. Inte heller Umar, och inte heller Uthman, och inte heller Ali, och det är de bästa av sahaba, utan den som har mest riwayat, berättelser och tafsir från Koranen är vilken sahabi? Ibn Abbas. Ahsant. Abu Huraira har mest hadithen. När det kommer till förklaring av Koranverser så är det Abdullah ibn Abbas. Och efter honom, vem kommer? Ibn Mas'ud, precis. Så vi kommer tala om dem al-mukthirun, yani de som har mycket tafsir. Taib. Yani deras menzila, deras position när det kommer till tafsir. Och självklart alla sahabas tafsir, alla ras och al-ayn, den är yani högst upp efter Koranen och Sunnan. Så kommer då sahabas tafsir. Yani. Och Låt oss då börja med den första av dessa mufassirun, och det som vi sa, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Och Abdullah ibn Abbas är son till Abdul Muttalib al-Hashimi, som var profetens farbror alayhi salatu wassalam. Vilket gör att Abdullah ibn Abbas blir vilken släkting till profeten alayhi salatu wassalam? Kusin, precis. Han blir profetens kusin alayhi salatu wassalam. Och inte bara det. Abdullah ibn Abbas moder Lubaba bint al-Harif al-Hilaliya var syster till Umm al-Mu'minin Maimuna. Yani till profetens fru Maimuna. Så profetens fru alayhi salatu wassalam var hans faster, eller hans moster. Var hans moster. Och därför finner vi att han sov över hos Maimuna den här natten när han bad tillsammans med profeten Muhammad alayhi salatu wassalam, till exempel. Än annars, hur kan han sova över där? Jo, för att han är yani, mahram till henne. Och Abdullah ibn Abbas var från de yngre sahaba. Han föddes 3 år innan hijra. Och när profeten dog alayhi salatu wassalam så var han bara 13 år. Han var bara 13 år radiyallahu anhu. Och de säger här att han var yani, tillsammans med profeten alayhi salatu wassalam ungefär 30 månader. Och dessa 30 månader kämpade han ivrigt i att få så mycket kunskap som möjligt från profeten alayhi salatu wassalam. Och efter profetens död alayhi salatu wassalam så fortsätter han att söka kunskap från de stora sahaba. Och det här är också en faida. Kolla här på yani, om han sökte kunskap i 30 månader med profeten alayhi salatu wassalam och profeten dog när han var 13. Vilken ålder började han söka kunskap? Eller han var strax över 10 år. Va? 10 år och mashallah är mån om att lära sig islam. Allah al-Musta'an. Så, men han stannar inte där. Säger Khals, det är nöjd, jag har kunskap, jag har träffat profeten alayhi salatu wassalam. Utan de berättar här, han berättar om sig själv. Och han säger att när profeten dog alayhi salatu wassalam så sa jag till en man från Al-Ansar: halumma, låt oss gå och fråga dessa äldre sahaba gärna om kunskap, för idag är de många. Och då säger den här mannen från Al-Ansar: wa ajaban lak, yani, jag förvånas över dig, ja ibn Abbas, tror du att folk någon gång kommer att bli beroende av din kunskap när det finns så här många sahaba? Tror du det kommer en dag då folk kommer behöva din kunskap när det finns så här många sahaba? Och då så sa ibn Abbas, jag lämnade honom och jag gick och sökte kunskap. Så han gick och frågade då sahaba om en hadith för att lära sig hadithen. Och om han hörde att en person från sahaba hade en hadith som han inte kände till, så brukade han gå till personens port då personen sov på middagen. Och han lägger sig, eller han lindar sin rida, hans typ liknande mantel runt sig för att skydda sig från solen och vinden som blåser med sand. Och sätter sig vart? Yani på middagen utanför personens port. För han vill inte störa personen då han sover sin siesta. Taib. Sätter sig och väntar. Och sen när personen kommer ut så säger han till mig: ja ibn Ammi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, vad gör du här? Varför bad du inte mig komma till dig? Jag skulle ha kommit direkt. Och då så säger han: nej, jag är den som är mer berättigad att komma till dig för att fråga om denna hadith. Och kolla här vilken adab. Yani alla sahaba hade hög respekt för honom på grund av hans position. Att han var en släkting till profeten alayhi salatu wassalam. Yani vi skulle ha kommit till dig. Spelar ingen roll om jag är 50 år. Jag skulle gå hem till dig om du vill någonting. Han säger nej. Yani khalas, kunskapen är mer rätt att man kommer till den. Taib. Och därför berättas det också från Ibn Abbas, det finns lite kalam om det här, men att i alla fall dess innebörd är sahih. Att han ska ha sagt: jag förnedrade mig, eller ödmjukade mig som student och blev ärad som en lärare. Adlaltu taliban fa azaztu matluban. Yani han kämpade. Och nästan ja, ni förnedrade sig själv på det här sättet. Sitta utanför folks port på dagen och vänta kanske i timmar. I värmen, i solen. Men subhanallah, vad blev han till slut? Han blev Habrul Umma. Han blev den mest kunniga av alla sahaba. Eller yani, efter då självklart Abu Bakr och Al-Khulafa Rashidin. Inom tafsir, mashallah. Så mycket uppoffringar gav sen, mashallah, en väldigt stor belöning. Så han sa då sen att personen lärde honom vad han ville ha. Och så sa han, fa'asha dhalika rajul. Och sen träffade jag den andra mannen som jag föreslog i början att vi skulle gå och söka kunskap. Tills han såg mig och folk samlades runt mig för att söka kunskap och fråga mig om islam. Och då så säger han, fayaqulu, den här unga pojken var mycket smartare än mig. Mashallah. Väldigt vacker berättelse som visar på yani, hans iver och hans vilja att lära sig. Och man ska inte ta kunskapen för givet. Att ulema är många. Och, nej, wallahi, du ska söka kunskap. För som vissa av sahaba sa, vi är rädda att kunskapen ska försvinna. Genom att de lärda dör innan ni har hunnit studera hos dem. Så man måste hela tiden upprätthålla den här kedjan av kunskap. Att man studerar hos de lärda. Och sen i sin tur blir dessa elever de nya lärda. Och de får sina elever och så vidare. Det får inte finnas ett avbrott. Att någon bara kommer och ska lära sig islam och det finns inga lärda. Utan man måste hela tiden vända sig till al-ulama. Och som han alla, mycket uppoffringar ger då stora resultat. Och han säger också att jag brukade hålla mig till de stora från sahaba. Från al-muhajirin och al-ansar. Och jag frågade dem om al-maghazi. Yani de krig och jihad som profeten alaihi salam var med i. Och vilken Koran som uppenbarades i dem. Och jag brukade inte gå till någon av dem förutom att de blev glada över att jag kom. På grund av min nära relation till Rasulullah alaihi salatu wassalam. Och jag började fråga Ubay ibn Ka'b en dag. Och han var från de som var väldigt starka i kunskap från Koranen. Och han berättade, eller han sa till mig, Nazala biha. Nah. Han frågade då om vilken Koran som uppenbarats i Medina. Ett exempel på Abdullah ibn Abbas. En fråga. Han frågar Ubay, som var bland de kunnigaste i Koranen. Yani, vilken Koran har uppenbarats i Medina? Och då så säger Ubay, 27 sura. Yani 27 stycken sura. Och resten uppenbarades i Mekka. Det är också en faida som vi kanske kommer nämna senare i tafsir durusen. Att vissa suror och vissa verser uppenbarades i Mekka och vissa i Medina. Eller vissa under Mekka-epoken och vissa under Medina-epoken. Det kallas då för Mekki eller Medeni. Och det finns en faida också i att känna till denna kunskap. Och Ibn Abbas tog Koranen, alltså verbalt, och lärde sig den från Ubay bin Ka'b och Zayd bin Thabit. Och han tog också kunskap från Umar bin Khattab, Ali bin Abi Talib, Ubay bin Ka'b, Zayd bin Thabit och andra från as-sahaba. Och mashallah, han fick mycket kunskap tills han blev känd som Habrul Umma. Yani den lärda från denna umma. Och tarjuman al-Quran. En av hans alqab, en av hans titlar blev Tarjuman al-Quran. Yani den som förklarar Koranen. Det blev hans titel på grund av hans höga kunskap när det kommer till ett tafsir. Och det berättas här från vissa av salaf att de sa att Abdullah ibn Abbas fatan nas nam. Han yani gick över folk med vissa egenskaper. Med kunskap om vad som varit. Och den kunskap som man behöver ha, yani, och nuvarande. Och han kände också till, han hade wal-hilm wal-nasab, kunskap om att vara ödmjuk, nasab, yani det kommer till släktträd, och så vidare. Och han sa, jag har inte sett någon som var kunnigare i de hadither som profeten berättat alaihissalam än honom. Och jag vet ingen som är kunnigare när det kommer till Abu Bakr och Omars och Uthmans domar förutom honom. وَلَا أَفْقَ فِي رَأْيِ مِنْهُ. Och ingen som har ett bättre förstånd än honom. Och ingen som heller känner till den arabiska poesin bättre än honom. Och inte heller tafsir på Koranen. Och inte heller någon som har bättre kunskap om matematik och al-farida, yani arvsrätt. Naam. Det var Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utba. Ja, det fortsätter i alla fall. Jag ska försöka inte dra ut på det för mycket, för vi har ganska många personer att gå igenom. Ja. Som vi sa, Abdullah ibn Abbas var bland de yngre sahaba, men trots detta blev han bland de kunnigare av sahaba. Och detta bevisas ju också i den kända berättelsen då Umar radiyallahu anhu brukade vända sig till Abdullah ibn Abbas och fråga honom om tafsir. Och det fanns som ett råd av äldre sahaba där man liksom fattade viktiga beslut. Och Umar brukade när han var khalifa ta med Abdullah ibn Abbas in. Som han var ung. Så de äldre männen säger, varför hämtar du honom? Vi har också barn som är hans ålder. Kan hämta dem också? Så Umar säger nej, det här, han är någonting speciellt. Och så satte han dem på test en dag. Han frågade en enkel tafsir. إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ. Vad betyder denna ayah? Och de sa, det betyder nog att om vi erövrar ett land och får seger så ska vi be Allah om förlåtelse och så vidare. Och så sa han, Ibn Abbas, stämmer det? Och då så sa han, nej, det betyder att profetens tid, alaihissalam, är nära. Han kommer att dö. Det var därför Allah uppenbarade denna sura och så vidare. Och då så sa Omar att, yani, detta är också den tafsir som jag anser vara korrekt. Så alla kullihal, han var ung, men mashallah, hans kunskap var enorm. Nah. Och det finns en ny bok i tafsir som han har samlat, eller äthar, de narreringar som finns från Salaf, och det är ett arbete som egentligen går tillbaka till en bok som skrevs av Suyuti, där han samlade alla äthar som han nämnt i tafsir. Så man tog den boken, rättade alla äthar och la till dem som fattades. Och det har blivit den här nya boken då, som är där man har samlat alla äthar som har nämnts från Salaf inom tafsir. Och då nämner man att i den här boken så kommer vi nämna 8922 narreringar från Ibn Abbas i tafsir. 8922 narreringar. Det är väldigt, väldigt mycket. Och därför är han den som berättar mest tafsir av alla. Taib. Och därför finner vi att tafsir Ibn Abbas är så otroligt viktig. Och då kommer en fråga, hur kommer det sig att, att Abdullah ibn Abbas yani kom, eller han före de andra i tafsir? Och de nämner här vissa orsaker. Och kanske den första och viktigaste är att profeten a.s. gjorde dua för honom. Allahumma faqqihu fid din wa allimhu ta'wil. Och Allah, ge honom förståelse i religionen wa allimhu ta'wil. Och ge honom förståelse i Koranen. Ta'wil, yani tafsir. Och det här har berättats flera gånger att profeten a.s. gjorde denna dua för Ibn Abbas. Och i vissa att han omslöt honom också och gjorde denna dua för honom. Och självklart profetens dua a.s. är besvarad. Så mashallah, här har vi den första orsaken till varför han då står ut bland resten av sahaba när det kommer till ett tafsir. Och vad som också har gjort honom enastående i detta, i denna kunskap, är att han la mycket vikt på det. Att just studera Koran och tafsir. Och att han också tog då kunskap från de stora av sahaba och just de som var yani kunnigast om Koran. Ibn Mas'ud, Ubay och så vidare. Och också hans skarpa sinne. Att han var väldigt smart, han var väldigt intelligent person. Och sen också att hans elever förde kunskapen vidare. Det är också en viktig aspekt. Vi kommer att höra sen om vissa imamer som inte hade så mycket sittningar. Som inte hade så många elever. Och har du inte många elever, vem ska då skriva ner din kunskap? Och vem ska föra den vidare? Även om du har mycket kunskap. Men du har inga lektioner, eller du har lite lektioner. Du har få elever och de skriver inte ner din kunskap. Och då begravs kunskapen med dig den dagen du dör. Men Ibn Abbas hade då många elever som skrev ner hans kunskap. Och de nämner också en till orsak, och det var att han dog väldigt sent. Vilket gjorde att otroligt många människor kunde ta kunskap från honom. Och det här nämner Ibn Taymiyyah. Han säger att Ibn Mas'ud dog år 33 hijri. Och efter Ibn Mas'ud så levde Ibn Abbas 36 år till. Ja, nu lärde ut islam. Så då så säger han: "Fama dhannuka bima kasabahu min ulum ba'da Ibn Mas'ud?" Så hur mycket kunskap tror ni inte då Ibn Abbas fick efter Ibn Mas'ud? Han har fortsatt att studera livet ut. Och Ibn Abbas har då, mashallah, självklart många, många studenter som tog kunskap från honom. Och det nämns här att när Ali radiallahu anhu dog som martyr och al-Hassan fick al-Khilafa, som han sen gav till Muawiya radiallahu anhu med ajma'in år 41, så flyttade Ibn Abbas till Mekka och liksom la sin tid på att lära ut kunskap och tafsir. Och Ibn Abbas brukade också då vara väldigt mån om att hans elever skulle ta denna kunskap. Och bland hans kändaste elever, som vi kommer att nämna några av dem, är Mujahid och Sa'id ibn Jubair, Ikrima, Dahak, Atta, Tawus. Så vi kommer nämna lite biografi från några av dessa bi'idhnillahi ta'ala. Och som han har fan en fin berättelse som Zahabi nämner i hans bok i Sira Alam al-Nubala. Han säger att den dagen då Ibn Abbas dog, och han dog i Ta'if som ligger utanför Mekka, så såg man en vit fågel flyga in i hans grav. Och de sa, de visste inte ens vad det var för fågel, de hade aldrig sett den förut. Det är typ en ny fågelsort. Den flög in i graven, den flög aldrig ut. Taib. Ingen såg den flyga ut. Och så hörde de när de stod vid gravens kant att en röst läste den här versen: "Ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyan mardiyan." Och du fridfulla själ, vänd dig tillbaka eller gå tillbaka till din herre, yani radiyan mardiyan, subhanallah. Och de sa, vi visste inte vem som läste versen. Yani sa, subhanallah. Och då säger Zahabi att den här berättelsen, den är yani mutawatir. Så det var så otroligt många som bevittnade den här händelsen. Subhanallah. Yani som att det kom en ängel eller någonting, mashallah, och ärade honom vid döden. Så vi går vidare till Ibn Abbas största elev, som då var Mujahid Ibn Jabr radiyallahu anhu, som dog år 102 hijri vid 83 års ålder. Och Mujahid, han var från ett tabi'in. Yani vi har vissa mustalahat, definitioner. En sahabi, det är någon som träffar profeten alaihissalatu wassalam som troende och dör i ett tillstånd av troende. En tabi'i är någon som träffar en sahabi. Han får inte chansen att träffa profeten alaihissalatu wassalam, utan kommer efter och träffar någon av sahaba som troende och dör som troende. Då är de från ett tabi'in. Och ett ba'u tabi'in, de som kommer efter, samma sak där. Någon som träffade en av tabi'in som troende och dog i ett sånt tillstånd. Och Mujahid, han är från ett tabi'in. Han är en av de kända tabi'in. Och han är Abu al-Hajjaj Mujahid Ibn Jabr al-Mekki. Och han föddes i slutet av Umars khilafa radiyallahu anhum. Och Mujahid, mashallah, tog kunskap från Abu Huraira, Aisha, Ibn Umar, Jabir, Ibn Abdullah, Abu Sa'id al-Khudri och andra av sahaba. Och han, mashallah, särskilde sig med att han tog då väldigt mycket kunskap i Koran från Ibn Abbas. Då Mujahid säger om sig själv att jag läste Koranen för Ibn Abbas 30 gånger. Yani, urdat, yani, vad säger man? Yani, jag korrigerade min Koran. Läste från början till slut Koranen till Ibn Abbas 30 gånger. Och det här är viktigt. För att vi muslimer tror att Koranen är bevarad. Allah har sagt att Koranen är bevarad. Den är bevarad muntligt och skriftligt. Det finns kvar skriftligt från det att Uthman radiallahu anhu skrev al-Mushaf. Finns kvar idag. Men också muntligt. Taib. Och här finner vi ett exempel att Ibn Abbas var hafid och Mujahid som var tabi'i tog Koranen muntligt från honom. Och riktigt, yani, vad kan man säga, tog den på ett sätt att han inte läser fel genom att korrigera, yani korrekturläser vad man kan säga, 30 gånger under sitt liv. Mashallah. Så här finner vi då att Koranen har bevarats även muntligt. Och sen säger han också, Mujahid, att jag läste Koranen 3 gånger för Ibn Abbas och jag stannade vid varje vers och frågade vart den uppenbarades och hur den uppenbarades, eller dess innebörd. Den är varenda aya i Koranen. Från Alif Lamim till, eller nej, från Alhamdulillah Rabbil Alamin till Surat An-Nas. Han stannade vid varenda aya och frågade om dess innebörd. Från början till slut 3 gånger, inte en gång. En gång, mashallah. 3 gånger. Då förstår man, och Ibn Abbas var den kunniga i Koranen. Och Mujahid har då fått varenda tafsir på varenda vers från Ibn Abbas. Hänger ni med? 3 gånger, inte en gång, inte två, utan 3 gånger. Och det berättas också från Ibn Abi Mulaika som sa att jag såg Mujahid fråga Ibn Abbas om tafsir på Koranen. Och Mujahid hade med sig en loha, yani som skivor eller papper som han skriver på. Och då så säger Ibn Abbas till honom, uktub, skriv. Tills han frågade honom, ani tafsir kullo. All tafsir. Så inte bara att han frågade, han skrev ner den. Vilket också betonar hur mycket tafsiren, yani verkligen sitter förankrat i honom. Ja. Och därför så säger vissa av tabi'in, de sa kana Mujahid a'lamuhum bit tafsir. Han var den kunnigaste yani av dem i tafsir. Och qala Qatada, han sa den kunnigaste av dem som finns kvar i tafsir är Mujahid. Så pass att Sufyan al-Thawri sa, om tafsir kommer från Mujahid fahasbuka bih. Alltså det räcker, du behöver inget annat. Och han sa också, ta tafsir från 4. Sa'id ibn Jubayr, Mujahid, Ikrima och Dhahhak. Och Ibn Taymiyyah beskrev Mujahid med att han var aya vid tafsir. Eller han var, kan man säga, ett exempel när det kommer till tafsir. Wa qala, och därför sa Ibn Taymiyyah, och därför så förlitar sig al-Shafi'i och al-Bukhari och andra av imamer från kunskap på hans tafsir. Och samma sak Imam Ahmed. Yani såg väldigt högt på Mujahids tafsir och tolkning på Koranen. Ja. Och vad de då samlat från tafsir från honom i den här boken är 4744 stycken athar. 4744 athar. Ja. Och vad som då gav honom denna höga position inom tafsir, förutom självklart alltid först och främst fadlullahi subhanahu wa ta'ala yu'tihi man yasha, att det här är en gåva från Allah azza wa jall och tawfiq från Allah azza wa jall, det var att han satt tillsammans med Ibn Abbas väldigt länge och blev från hans mest utmärkande studenter. Och det är också viktigt, en person som vill få kunskap och vill bli skicklig inom ett ämne måste lägga tid på det. Du kan inte åka ner till en lärd person och gå en intensiv kurs. och tro att mashallah du ska bli Sheikh al-Islam. Det funkar inte så. Utan kunskapen kräver tid. Som vi kommer att höra, vissa av dessa mufassirun studerade i 40 år. Ja, 40 år. Och de fortsatte studera tills den dagen de dog. Mashallah. Så detta gav dem då, mashallah, dessa höga positioner. Och han hade också, mashallah, många elever som tog kunskap från honom och förde den vidare. Och en annan viktig aspekt som de också nämner, som gjorde att han fick så mycket kunskap inom tafsir, det var att han skrev ner det. Och att han också höll sig borta från el-fitten. Ja, det skedde problem, disputer, problem, interna konflikter mellan folk. Han höll sig borta från allt detta. För det dödar din tid, det dödar din motivation, får din kunskap att försvinna. Han höll sig borta från allt detta och fokuserade på kunskapen. Och det är jätteviktigt att de som är nere och studerar islam inte ska lägga sig i massa fitna. Wallahi, du kommer döda deras tid. Ta bort det, yani deras tid, från det som är viktigare. Alla ringer och frågar om Ramadan. Samma fråga. Så det var kortfattat då Mujahid rahimahullah. Och sen har vi Qatada ibn Da'ama, en annan stor lärd från Salaf. Qatada ibn Da'ama ibn Qatada ibn Aziz al-Siddusi al-Basri al-Darir. Han föddes år 60. Och han dog år 117. Och han tog kunskap från sahaba som Abdullah ibn Sarjas, Anas ibn Malik, Abu Tufail radiyallahu anhum. Och han tog även kunskap från andra av tabi'in som Abu Aliya, Sa'id ibn Musayyib och så vidare. Qatada är också, mashallah, en person som ofta förekommer i ett tafsir. Och han beskrivs också som en, yani, tillbringare av kunskap. En person som besitter jättemycket kunskap. Och man brukade använda honom som exempel när man ville tala om starkt minne. Man ville ha en förebild när det kommer till al-hifd, att memorera. Då brukade man nämna Qatada. Och han var inte bara imam inom tafsir, han var också imam inom al-hadith och al-khilaf, yani al-fiqh, de olika åsikterna som finns. Ja. Och Imam Ahmed brukade se upp väldigt mycket till hans kunskap. Och Imam Zahabi säger Hafid al-Asr. Han var den som då var Hafid. Och ni vet vad Hafid betyder. Inte bara Hafid Quran. När Salaf säger Hafid, yani, khalas, han sitter på skatter av kunskap. Inom alla funun, inom alla kunskapsgrenar. Och han säger Imam al-Dhahabi Hafidh al-Asr. Han var al-Hafidh under hans tid. Qudwat al-Mufassirin wal-Muhaddithin. Yani förebilden för al-Mufassirin, de som gör tafsir på Koranen och de som narrerar hadithen. Och han var också, som al-Dhahabi säger, otroligt skicklig i arabiska språket. Wal-Gharib, yani främmande och svåra ord. Arabernas historia och arabernas släktträd. Och alla de här sakerna är ju faktorer som hjälper personen att förstå Koranen bättre. Yani, arabiska språket är jätteviktigt som medel att förstå Koranen. Kan du inte arabiska språket, då har du redan, yani, första hindret när det kommer till att förstå Koranen. Utan första steget är att man måste ju lära sig det arabiska språket. Och de äthar som nämns i den här boken från Qatada är 5726. Yani mer än Mujahid. Taib, mer än Mujahid. Och då säger de att Qatada är den av tabi'in som har mest narreringar i tafsir av alla. Det är Qatada. Nej. Och de nämner som orsak hans starka minne. Också att han hade väldigt många lärare. Anas ibn Malik, Al-Hasan al-Basri, som han studerade under i 12 år. Och han reste också utanför Basra och tog kunskap från Sa'id ibn Musayyib, namn i Medina och så vidare. Och också han var en person som höll sig borta från el-fitten. Så alla dessa mashallah faktorer gjorde honom till en person som utmärkte sig inom tafsir. Sen har vi nästa person, och det är Bahak ibn Muzahim al-Hilali Abul Qasim al-Khurasani. Och han, mashallah, levde i dessa områden, Balkh, Bukhara, Samarkand, som ligger i dagens Iran, väl, Afghanistan. Mashallah, det var platser som i alla fall förr i tiden var platser av kunskap, mashallah. Och han, mashallah, brukade lära ut kunskap till barn utan att ta betalt. Också som han nämnde från hans dygder. Att en person lär ut islam till barn utan att ha betalt. Vissa gör det som ett arbete och de får betalt. Det är halal. Men att en person gör det fisa bilillah, alltså det blir någonting större, mashallah. Så det nämns till och med i hans biografi efter mer än 1000 år. Att han lärde ut islam gratis. Och det sägs att han dog år 105 hijri. Och han var då mer än 80 år gammal. Och han tog kunskap från Ibn Abbas, Abdullah bin Umar, Zayd bin Arqam, Abu Sa'id al-Khudri, Anas ibn Malik. Och sen vissa säger att han tog inte kunskap från dessa sahaba direkt, utan han tog med en mellanhand. Att det fanns yani andra lärda emellan. Wallahu alam. Men i alla fall, hans kunskap kommer från dem. Yani han fick den antingen direkt från dem eller med en mellanhand. Och Dahak beskrivs också som, mashallah, en tillbringare av kunskap. Och han har väldigt stor vikt på Koranen och tafsir. Så pass att Ibn Hibban säger att han var en av dem som la väldigt stor vikt på Koranen. Och hade väldigt mycket wara, yani försiktighet och avhållsamhet. Och han var också en av dem som Salaf nämnde var känd för hans tafsir. Sufyan al-Thawri sa om hans tafsir: ta tafsir från fyra personer, Sa'id ibn Jubayr, Mujahid, Ikrima och Dhahak. Och vi talar nu om Dhahak, yani en av dem fyra som rekommenderas inom tafsir. Och imam ibn Kathir säger: kan Dhahak en imam fit tafsir. Han var en imam när det kommer till ett tafsir. Och beträffande hur mycket tafsir som nått oss från honom, så är det 2143 äthar. Mashallah, väldigt mycket. Nästa person är Al-Hasan al-Basri, som ni säkert hört talas om. Och han dog 110 hijri. Och han är också från ett tabi'in. Och han är Al-Hasan ibn Abi al-Hasan al-Basri Abu Sa'id. Bekänt till Zayd ibn Thabit. Och han levde, mashallah, i Medina och som slav friades, gifte sig. De pratar här om hans föräldrar. Att hans pappa då var i Medina och gifte sig under Umars khilafa och fick då Al-Hasan år 21 hijri. Och Al-Hasan al-Basri växte upp vid Wadi al-Qura, yani utanför staden, ute på landet. Och då så säger man att de som växer upp ute på landet utmärker sig med att ha starkare arabiska. Förutom araberna ville lära sina barn arabiska, de skickar ut dem på landet. För att de ska lära sig al-Fusha, den korrekta arabiska. Och Al-Hasan levde under Uthmans khilafa i Medina. Han träffade flera av sahaba och levde under Uthmans styre i Medina. Och han hörde Uthman predika. Och han var där i Medina den dagen Uthman mördades, men han var bara 14 år gammal. Och sen som ung sysslade han med vissa saker tills det att han senare började att studera islamisk kunskap. Och han bosatte sig i El Basra. Tills han blev en person som blev lärd. Och där dog han senare då 110 hijri. Här finner ni också att han kallas för Al-Hassan al-Basri, eller hur? Men han föddes vart? Medina. Hur? Varför heter han inte Al-Hassan al-Medini? Varför heter han Al-Hassan al-Basri?
Levde längre i Basra.
Precis. Att han tillskrev sig den platsen där han levde i. Och vissa av Ahlul Hadith säger att om du bor i en stad mer än 4 år kan du tillskriva dig den staden. Taib. Ja. Al-Hassan var också en person som utmärkte sig med hans starka förståelse inom tafsir. Och som vi sa, han växte upp i Medina. Han såg Ali ibn Abi Talib. Han såg Talha ibn Ubaidillah, Aisha och andra från Sahaba. Och han tog även kunskap från Anas ibn Malik, Imran ibn Hussein, Mughira ibn Shu'ba, Samura ibn Jundub, Abi Bakra, Nu'man ibn Bashir, Jabir och andra av Sahaba. Och även Al-Hassan narrerar också mycket från andra Sahaba med en mellanhand. Det finns en person mellan honom och Sahaba. Och de lärda beskriver honom. De säger وَمَنَاقِبُهُ كَفِيرَ. Han har många, många dygder för träffligheten. كَانَ رَأْسًا فِي الْعِلْمِ وَالْحَدِيثِ. Han var en topp, en ledare inom kunskap och hadith. Imamen, mujtahiden, kathiren ittila. En person som var imam, mujtahid, yani hade då möjligheten att särskilja mellan kunskaper, komma fram till slutsatser. Kathir al-Ittila, yani han såg mycket, läste mycket, hörde mycket. Ra'san fil Qur'an wa tafsir. En ledare inom Qur'an och tafsir. Och också ra'san fil wa'd wa tadhkir, när det kommer till påminnelser och förmanelser. Och också en viktig sak, att när man läser böcker om zuhud, avhållsamhet, att inte vara fäst vid dunya, så citeras jätteofta Al-Hassan. Ni kommer finna jättemånga uttalanden att Al-Hassan sa. Och till och med någon gång, inshallah malai underlätta, kan vi ha någon dars om hans liv och kanske nämna några av dessa vackra uttalanden. Och de tafsir äthär som då samlats ihop når 3272 stycken. Sen har vi också, ska ta några kända här, Sa'id ibn Jubayr är också en av de kända mufassirin. Sa'id ibn Jubayr från Tabi'in. Han tog kunskap från Ibn Abbas väldigt mycket, Ibn Umar, Ibn Zubayr, Anas ibn Malik, Abu Sa'id al-Khudri och andra av Sahaba. Och han läste Koranen för Ibn Abbas. Och många andra tog kunskap även från Sa'id senare. Sa'id ibn Jubayr var väldigt länge med Ibn Abbas. Och mashallah, så pass länge att Ali ibn al-Medini sa det fanns ingen från Ibn Abbas elever som var som Sa'id ibn Jubayr. Och då så sa man inte ens Tawus. Han sa inte ens Tawus. Ingen var som honom. För han var väldigt fäst vid Ibn Abbas radiyallahu anhu. Och han brukade resa till honom från Kufa till Mekka varenda år. Yani Sa'id bodde i Kufa, Irak, och reste varje år till Ibn Abbas för att söka kunskap. Och som han alla de säger här, vem är det som säger detta? De säger här, Rabbama rahila ilayhi fi mas'ala. Yani Sa'id ibn Jubayr bodde i Irak. Och jag vet inte, ni kan ju kolla på Google Maps. yani avståndet från Irak till Medina. Ibland reste han till Ibn Abbas, eller till Mekka, fan, ännu längre. Han reste till Ibn Abbas för att fråga en fråga. Fimes ala. Innan han vill lära sig en sak, då kallar sig jag reser till Mekka. Mashallah. Tusentals kilometer. Idag folk orkar inte ens åka 10 minuter till darsen. Ja, 10 minuter till Koranskolan, det är för långt. Allah al-Mustan. Och lägg också märke till de förhållanden som de reste i. Det var inte så att han tog X2000 tåg eller jetplan, utan det var ju häst eller åsna eller kamel i öknen, i värmen, mashallah, för att lära sig islam. Och subhanallah, Allah azawajal upphöjde dem och gjorde dem till islams imamer. Och vad som då samlats från Athar, från Said, är 1735. Sen har vi också Ikrima, en annan känd mufassir. Vi kör på till Maghrib inshallah. Ikrima Maula Ibn Abbas. Ikrima som var bekänt till Ibn Abbas. Al-Qurashi al-Hashimi Maulahum Abu Abdullah al-Mekki Thumma al-Madani Maula Abdullah Ibn Abbas. Asluhu min Barbar al-Maghrib. Mashallah. Var kommer han ifrån? Marokko. Han var berber. Och han, mashallah, Ikrima, tog kunskap från Aisha, Abu Huraira, Uqba ibn Amr, Abdullah ibn Amr, Abdullah ibn Umar, Abu Sa'id al-Khudri. Och han var, mashallah, väldigt fäst vid hans, vad kan man säga, mästare, eller? Maula, yani Ibn Abbas, som han då arbetade åt. Då Ibn Abbas såg Ikrimas, yani klipskhet och hans iver i att söka kunskap, så la också Ibn Abbas väldigt stor vikt vid att lära honom al-Islam. Och det var han som sa, Ikrima sa, talabtu al-ilma 40 sana. Jag sökte kunskap i 40 år. Jag sökte kunskap i 40 år. Wa kuntu afti an-nas afti bil bab wa ibn Abbas fi ad-dar. Och jag brukade sitta utanför Ibn Abbas hus och ge fatwa. Yani folk kom och frågade och han gav fatwa trots att Ibn Abbas fanns i huset. Yani det bevisar också på hans höga position att han var från ett tabi'in men kunde ge fatwa i sahabas närvaro. Hans menzila när det kommer till ett tafsir. Jabir ibn Zayd sa, det här är Ikrima Maula ibn Abbas. Hada a'lamun nas. Han är den kunnigaste människan. Yani på hans tid, yani efter Ibn Abbas själv. Wa qala al-Sha'bi ma baqiya ahadun a'lam bi kitabillahi min Ikrima. Det finns ingen kvar som är kunnigare om Allahs bok än Ikrima. Man frågade Sa'id ibn Jubayr, vet du någon som är kunnigare än dig? Och då så sa han, naam, Ikrima. Han är kunnigare. Och då så sa man, Qatada, wa qala Qatada. Qatada sa också, den kunnigaste av människor i tafsir är Ikrima. Och Sufyan al-Thawri sa, ta tafsir från 4 personer. Sa'id ibn Jubayr, Ikrima, Mujahid och Dhahak. Och man frågade Ibn Abi Hatim, vem är kunnigast inom tafsir? Ikrima, Sa'id bin Jubayr. Och då så sa han att alla som studerade under Ibn Abbas är beroende av Ikrima. Han är en av de mest utstående studenterna till Ibn Abbas.
Vem
sa? Det här var Ibn Abi Hatim. Nej. Nam. Och när Imam al-Dhahabi nämnde hans biografi så sa han al-allama. Yani inte bara alim utan man betonar allama. Yani steget högre än alim. Al-hafidh, al-mufassir. Och även Ibn Hajar säger thiqatun thabt alimu bit-tafsir, kunnig inom tafsir. ولا يثبت عنه بدعه. Han har inte gjort någon innovation yani. Det här ses som en dygd hos en person att han är från Ahle Sunna och aldrig fallit in i någon bidda. Nam. Och Ikrima, vad som finns berättat från honom i athar är 1382 athar. 1382. Och vissa säger att ibland varför, om han var den mest utmärkande studenten, finns det mindre berättat. Ja, det kan vara att han var upptagen, kanske dog tidigt, och vissa av dessa imamer sysslade med annat, lärde ut fiqh, lärde ut hajj-ritualer och liknande saker, vilket gjorde dem upptagna från att bara fokusera på hadith. Ja. Lite kort också sen om Abdullah ibn Mas'ud, den andra sahabin som dog år 32 hijri. Och han är Abdullah ibn Mas'ud, Abu Abdurrahman al-Hudhali, och hans moder är Abd bint Abdi Wad. Och därför kallas han också ibland för Ibn Ummi Abd. Och han är från al-Sabiqin al-Awwalin, de som blev muslimer tidigt. Han gjorde hijra, al-hijratain, till al-Habasha och till al-Medina. Och han var en av dem som bad mot al-Qiblatain. Yani innan muslimerna vände sig mot Mekka så bad de ju mot al-Quds. Och han var med i Bedr och resten av slagen efter Bedr tillsammans med Rasulullah alayhi salatu wassalam. Och han brukade vara mulazim, yani vara fäst vid profeten alayhi salatu wassalam. Gå in till honom och tjäna honom. Och därför beskrivs han också som en av de personer som mest liknar profeten alaihissalam i hans beteende och karaktär. Och efter profetens död alaihissalam så skickade Omar honom till Sham. Och där var han med om Yarmouk, det stora kriget. Och sedan flyttades han till Kufa, till Irak, för att lära ut al-Islam och att även ansvara för Beitul Mal, yani statskassan. Och när Omar skickade honom till Irak tillsammans med Ammar bin Yasir, så skrev Omar att jag har skickat dessa två muallimen. Jag har skickat dem, och han beskrev Ibn Mas'ud muallimen waziran, en person som ska lära ut och han ska vara ledande. Och dessa två är från en nujaba, yani de nobla av profetens sahaba radiyallahu anhum. Så ta kunskap från dem och följ dem i deras vägledning. Till slutet på vad han skrev. Så i alla fall, Abdullah Ibn Mas'ud, mashallah, är väldigt kunnig i Koranen. Och vad som också bevisar detta är det som vi sa, att han var en person som blev muslim tidigt och ständigt var med profeten alaihissalam. Och profeten själv alaihissalam har vittnat om hans höga position inom Koranen. Då han sa i den autentiska hadithen: den som vill läsa Koranen så som den uppenbarades ska läsa den så som Ibn Ummi Abd. Yani som Ibn Mas'ud. Vill ni läsa Koranen rätt, läs den som Ibn Mas'ud. Kallas vilken shahada. Vilket är en intyg. Och det berättas också att profeten alaihissalam sa: ta Koranen från fyra personer. Ja, det lär er från fyra personer. Ibn Ummi Abd, yani Ibn Mas'ud, och började då med honom. Och Mu'ad bin Jabal, och Ubay bin Ka'b, och Salim Mawla Abi Hudhayfa. Ja. Och en annan sak som också visar hans höga position inom tafsir. Då Ibn Mas'ud säger om sig själv. Han säger wallahi. Jag har tagit från profetens mun, alltså direkt. Bid'an wa sib'ina sura. Yani mer än 70 sura har jag lärt mig muntligt från profetens mun alayhi salatu wassalam. Wallahi laqad alima ashabu an-nabi alayhi salatu wassalam anni min a'lamihim bi kitabillah wa ma ana bi khayrihim. Wallahi sahaba vet att jag är en av de kunnigaste i Koranen trots att jag inte är den bästa av dem. Yani han nämner sanningen utan att upphöja sig själv. Yani jag är inte den bästa av sahaba, men Koranen kan jag bäst. Och detta var någonting som sahaba visste. Och han sa också en annan gång. Han sa walladhi la ilaha ghayru. Det finns ingen sura från Allahs bok förutom att jag vet haythu nazalat, vart den uppenbarades. Och det finns ingen ayah från Allahs bok förutom att jag vet varför den uppenbarades. Och om jag visste att någon har en kunskap om Allahs bok som jag inte har, dit kamelen kan nå, så skulle jag bege mig dit. Men han säger här wallahi, han svär på Allah att han vet vart varenda vers uppenbarades, i vilket sammanhang och vad den betyder. Varenda vers. Och om, hypotetiskt, det fanns någon som visste vad jag inte vet och man kan nå honom med kamelen, så skulle jag bege mig dit. Här finner vi också hans iver i att söka kunskap och den här inställningen som alla ska ha egentligen. Man ska lära sig så mycket som möjligt, även om det kräver att man reser för att lära sig någonting nytt. Kunskap kräver uppoffringar. Illa man ilmu bi ta'allum, så som profeten alaihi wasallam sa, att kunskapen kommer genom inlärning. Man måste offra. Och den tafsir som rapporterats från honom, de affär, är 761. 761 affär. Och som vi sa, varför är det så mycket mindre än Ibn Mas'ud, Ibn Abbas? För de sa att han dog ju då, vad var det? Cirka 30 år innan Ibn Abbas. Och därför finns det ju mer återberättat från Ibn Abbas, då han hade mer studenter och reste runt och så vidare. Så det är en orsak till att han har mindre affär. Ja, kortfattat, sen har vi Abu Aliya, en av tabi'in som dog år 93 hijri, Rufay ibn Mahran al-Tamimi, från de stora tabi'in, och han är Mukhadram. Vet ni vad Mukhadram är för någonting? Det är som en titel, alltså tabi'i Mukhadram. Vet du det? Medina studenterna, Talib, Eshel Mukhadram. Ja, precis. De som blev muslimer på profetens tid salam, utan att hinna se honom. Ni vet ju, vissa städer, länder blev muslimer och de hann aldrig se profeten salam. Då är de inte sahaba, utan då är de muhadram, muhadramin. Ja. Så Abu al-Aliya är muhadram, tabi'i. Och han blev muslim under Abu Bakrs styre. Nej, okej. Okay. Och han själv aslama fi. Nej, de säger han levde under profetens tid alayhi salam. Al-Mukhadramin. Adraka, han levde under profetens tid alayhi salam när han var ung och han blev muslim under Abu Bakrs styre. Men man är väl ändå en muhadram om man lever under profetens tid alayhi salam. Han blev då senare muslim under Abu Bakrs styre radiyallahu anhu. Och mashallah, han reste sen då till Medina och studerade under Ubay bin Ka'b och lärde sig från honom ett tafsir och Al-Quran, och studerade också under Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, Zayd bin Thabit ibn Abbas, mashallah, och tog då kunskap från mashallah alla dessa och även andra sahaba. Och han var en imam när det kommer till ett tafsir. Och han beskrivs som en av de kunnigaste av ett tabi'in när det kommer till al-qira'a, att läsa Koranen. Så pass att Abu Bakr ibn Abi Dawud sa att det finns ingen från ett tabi'in eller efter sahaba som är kunnigare i Koranen än Abu al-Ali. Och som vi sa, han tog tafsir från Ubay bin Ka'b, som också var bland de kunnigaste inom Koran. Jag hade tafsir från Ibn Abbas också, mashallah. Och här finns en fin berättelse. Han sa att Abu al-Aliya sa att Ibn Abbas brukade yarfa'uni ala sarir wa Quraysh asfal. En Quraysh satt på golvet och Ibn Abbas säger till mig, sitt här uppe på en upphöjd sitt plats. Han är över Quraysh. Han var inte från Quraysh, Abu al-Ali. Så Quraysh typ undrar, varför sitter han över oss för? Och då så sa Ibn Abbas, hakad al-ilm yazid al-sharaf sharafan. Så här ser vi hur kunskap ökar en person i yani status. Wa yajlis al-muluk ala al-asirra. Och så sa Ibn Abbas att konungar är de som sitter på troner. Yani khalas, mashallah. Kunskap är det riktiga. Yani makten. Subhanallah. Det som höjer folk. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Mashallah. Och hans athar är sammanlagt 589 stycken. 589 athar. Och som vi sa, han dog då år 93 hijri ungefär. Så vi avrundar där för idag. Och inshallah nästa dars blir då tafsir bi idhnillahi ta'ala.